del 2 av föreläsning 8 på 2:10:49. Och det som jag laddade lite grann för redan innan pausen här, det här med interface och Java interface. För att ordet är väl lite problematiskt med gränssnitt, att interface har ju varit ett så här lite modeord, att man använt det för alla möjliga sorts gränssnitt. Och det kan ju vara använda gränssnitt. Och det här ordet har ni väl redan sett i era böcker. GUI ser lite lärs ut. Vad säger Håkan där uppe? Hur tolkar man det här? Ja, är alla med på det? Graphical User Interface. Och att, vad säger Kristina där? Vad säger man på svenska för... En del säger GUI och en del säger GUI och det är liksom som otroligt mycket uttal. Men om du skulle hitta ett svenskt ord för det här, vad säger man då?
Grafisk gränssnitt.
Grafisk gränssnitt, ja. Bra. Jag tror att det är väl där som det har kanske kört ihop sig lite grann. För att det finns väldigt ofta använt som gränssnitt. Men sen när vi tittar på Java, som är tonvikten när jag öppnar på munnen väldigt ofta, så är det att i Java då så är interface någonting som innehåller abstrakta metoder. Det är därför det kommer nu idag. För att i uppgift 2 och på förra föreläsningen, då har vi pratat om vad är abstrakta metoder. Och det vet vi nu. Sen är det så att interface kan innehålla en sak till förutom abstrakta metoder. Och det är konstanter. Men interface innehåller alltså abstrakta metoder och konstanter. Det finns inga attribut i interface. Men för övrigt så är interface ganska likt klasser i Java. Men det finns liksom en stor skillnad. Det är att klasser, de är vi med extens. Och så långt har det gått bra med lammarna, för jag tror alla. Men nu när vi kommer till interface, det magiska ordet som ska till nu, det är implements. Och då finns det en liten skillnad också här, att om vi har en fabric class TV, precis som en television, en vanlig TV-apparat, så skulle man kunna tänka sig att en TV, den skulle kunna finnas med i en sån här klasshierarki, att vi har en, vad ska man säga, en elektronikprodukter. Där har vi TV-apparater, vi har stereoanläggningar, vi har video, vi har DVD-spelare, vi har dataskärmar, och de skulle kunna vara byggda på ett sätt. Då är det att de klasser som ärver av varandra, de har en naturlig del där. Och vad de kan ärva och så. Men sen är det om det finns någonting som ligger lite utanför den här arvshierarkin, som inte har en naturlig plats i en taxonomi. Då vill man gärna bryta ut det här till ett gränssnitt. Eller ett interface. Och då kan man tänka sig att fjärrkontroll, det är någonting som skulle kunna ligga på sidan om. Om vi har här DVD-spelare och skivspelare, kassettbandspelare, allt möjligt. Och i UML så ritas det, då har man bara 2 avdelningar till skillnad från klassdiagrammen som är tredelade. Men då skulle vi kunna ha det här fjärrkontroll som ett interface. Därför att det har ingen riktigt naturlig plats i den här klasshierarkin. Men alla de här kan tänka sig att ha en association till en fjärrkontroll. Inte riktigt alla, men ganska många. Och då är det så att om man skriver så här i sin kod, att implements fjärrkontroll, då måste man ta alla de här abstrakt deklarerade metoderna som finns i det här interfacet. Den klass som väljer att, om vi säger klass C här, väljer att implementera det här interfacet, då måste man skriva kod och implementera de metoderna. Och som ett exempel så kan vi tänka att vi har den här public void byt kanal. Har vi för TV och radioapparater, har vi en speciell fjärrkontroll här. Och den metoden här då, byt kanal, den är abstrakt deklarerad i interfacet fjärrkontroll. Men de klasser sen, TV och radio, som ska implementera den, de måste då överskugga och skriva en kropp till den här metoden så att det går att byta kanal. Och det kan ju ske lite olika om det gäller en TV eller om det är en radio. Men det är abstrakt på den här nivån. Det får man sedan implementera just i klasserna.
i praktiken så är det också av den här anledningen att jag vet att Mira hade det med på sina bilder något år, och då tog jag upp det just som problem, därför att hon pratar ju väldigt mer allmänt om objektorientering än vad jag gör, därför att jag just tittar på hur tillämpas det i Java. Men i en del andra språk så kan det vara så att man har multipelt arv, så att klasserna klassen C här kan alltså ärva både från klassen A och klassen B. Och då har man det som står här, multipelt arv. Men det är ännu starkare att Java inte stöder multipelt arv. Det är så att det även är, det är inte tillåtet i Java. Man kan inte ha, man får inte ärva från flera klasser. Men då kan man komma i det här dilemmat. Man tar ett enkelt exempel. Det är att man har alltså en klass som ärver extends, vad vi ska göra det första imorgon när vi träffas, extends frame. Vi ska ärva en fönsterklass, så vi kan bygga ett program nu med ett graphical user interface. Och om man inte får ha multipelt arv, om vi ärver då från en fönsterklass, och då är hela arvsfunktionen upptagen, då kan vi inte ärva något mer. Då finns de här interfacen, så att man kan alltså låna in funktioner från flera håll. Och då är det så att när det gäller interface, då är det tillåtet att implementera flera stycken. Sällan man har mer än 2-3 stycken, men det är alltså tillåtet att implementera hur många man vill. Och principen är då att den här, en samling metoder och konstanter, static final någonting, eller final konstanter, som inte naturligt passar in i en arvshierarki, någonting som vi lämpligt kan bryta ut och lägga i ett interface vid sidan av. Det är det som är tanken. Och det här finns när man kommer till de här två paketen som vi pratade om innan rasten, AVT och Swing, när det gäller grafiska komponenter. Och jag tänkte då att, eller tänkte, det blir så på den här kursen, att vi ska använda två stycken färdiga interface. Det ena interfacet kommer från java.avt.event och det andra kommer från javax.swing.event, och båda har med händelsehantering att göra. Och därför måste vi komma in på det här med interface och förklara vad det är. För att om man inte lär sig använda ett interface, då får man just det här fönstret där man kan ha jättesnygga färger, jättesnygga knappar, snygg layout och allting. Men det händer ingenting när man klickar på knapparna. Vilket det kan vara när det blir helt värdelöst. Men det här är en stor grej nu, framförallt på lektionen imorgon. Men jag håller på att värma upp så att vi ska få en trevlig och enkel lektion tillsammans imorgon. Och då är en av de stora grejerna, det är händelsehantering. Att hur ska man kunna få kommunikation mellan olika objekt när en händelse inträffar? Och det här med en händelse, det kan vara vårt första exempel som vi kan använda ganska länge. Det är att händelsen är att en användare sitter och tittar på vårt vackra program som vi har byggt nu med ett graphical user interface. Det finns en knapp där som det står klicka på mig, och någon klickar på den knappen. Det är en händelse. Och då är frågan, hur ska man hantera den händelsen? Och då är det så att det finns alltså en grundklass i Java Util. Util, där finns alla jättemånga nyttiga saker. Event. Och sen kan man specialisera de här händelserna. Och framförallt så behöver man det här, händelselyssning. Att alla de här sakerna som kan hända, någon trycker på tangentbordet, någon klickar på en knapp, någon flyttar musen, någon gör någonting. Att man måste lyssna av de här händelserna. Och de här händelselyssnarna, de finns också uppdelade i olika kategorier här. Och det här är alltså lyssnargränssnitt. Så här använder vi just det här interface-begreppet. Till exempel när det handlar om en mouse-listener. Och det handlar om att man har gjort någonting med musen. Man har klickat, man har flyttat musen. Man kanske har släppt upp vänster musknapp. Man kan göra väldigt detaljerat om man vill. Eller en window-listener. Vad har hänt i fönstret? Är det någon som har gått på en
på en meny och gjort ett val eller något. Eller som det blir i uppgift 4 sen med planeterna. Är det någon som har valt någonting från en lista? Ja, då kanske man väljer en list selection just nu. Men principen är då att lite beroende på vilka händelser man vill lyssna av, så finns det olika interface som hjälper till med det här, så man slipper skriva allting själv. Men den stora skillnaden är att när det gäller interface, då ska de implementeras. De ska inte ärvas. Och för att inte göra den här kursen alltför krånglig, så börjar vi med den här, action event. En ganska allmän. I den här hierarkin av, man kan alltså bygga hierarkier av interface också. Så att om event är i början, så är action event, den är ganska högt upp. Det här är ganska allmänt. Det här betyder att det har hänt någonting. Utan att det är jättespecificerat. Men det här är väldigt bra exemplifiering tycker jag, för att lära sig det här. Då finns det alltså ett interface som heter action listener. Och nu kommer det väl äntligen lite Java-kod, så vi får börja må bra igen efter påsk. Jo då. Här ska jag försöka sammanfatta det som jag har sagt tidigare. Att det här i Java, det är inte tillåtet med multipelt arv. Vi har en lilla klass A. Extends JFrame. Och då kan vi ju kolla här med, vad säger du Sara? Den här JFrame, kan man lista ut nu efter en halv föreläsning, vad är det för någonting vi ärver där?
Ram.
Ja, och hur kommer ramen se ut då? Ja, lite fönster. Är det ett AVT-fönster eller ett svingfönster?
Måste
du
ta
ett bra
fönster?
Ja, vi kan ta du. Ja, för det ser man på J-et här. Ja, men. Jag tar riktiga törspannan snart. Nej, men J-et där gör att J. Men sen kommer nästa grej här då. Då kan vi ta Sara på raden ovanför. När vi kommer på implements och action listener. Berätta, hur mycket förstår man av det här nu? Naturligtvis är det första gången som det dyker upp.
Jag antar att det är det som är interfacet.
Ja. Så att det här interfacet ska vi jobba väldigt mycket med nu i början. Och då är skillnaden att när det kommer interface, då ska vi inte ärva in dem, utan vi ska implementera dem. Och skillnaden är här att vi får bara ärva en enda gång. Och om vi gör det, vårt fönster, vårt svingfönster har vi redan ärvt. Ska vi låna in andra saker, då får vi göra det i form av att vi implementerar interface. Och som princip så är det ju knappast svårare, utan det är snarast enklare, för att det finns ju mindre saker i de här actionlistorna. Det enda är att det blir samma fenomen som i er uppgift 2. Att när det finns en abstrakt deklarerad metod som ska överskuggas, så är det att de metoder som finns i interfacet, de måste implementeras. Annars kommer vår värsta ovän kompilatorn. Det är missnöjd. Och sen med det här ganska allmänna då. Det ganska allmänna interfacet, action listener, för allmän när det händer någonting, så kan vi fånga händelser från till exempel en knapp. Och det praktiska är, oavsett om det är ett J eller inte, oavsett om den kommer från svingpaketet eller AVT, eller om det är ett textfält, så kan vi titta så här. Har någon skrivit i textfältet, har någon klickat på knappen, så då ska vi göra någonting. Och då fattar ni, då börjar det liksom likna riktiga intelligenta program som går att använda. Men kravet är alltså att den här metoden, det är inte att den bör implementeras, den måste implementeras. Public void action performed. Och att som inparameter så finns det en instans av klassen action event. Och den här ska vi titta på sen. Hur kan man använda den här instansen för att specificera den här händelsehanteringen lite mer noga? Men nu idag kan vi nöja oss med lite smart kod. Och om ni undrar vad lite smart kod är, då får ni komma hit imorgon, för att på lektionen så ska vi ta mycket smart kod. Men vi tittar på allmänna principerna. Och sen det här är väl min uppgift för att hjälpa handledarna lite grann. För att det här är en jättevanlig fråga. Det brukar gå bra, erfarenheten säger att det brukar gå bra att överskugga den här action perform, för att kompilatorn säger till annars. Då får man smäll på fingrarna. Och det här första, att implements action listener, ja, det står så mycket tydligt i mina bilder så att, och det ser man i boken. Men det man glömmer, det är det här. Oj. Om vi har en knapp, den heter knapp 1. Add action listener, att man alltså kopplar ihop knappen som ska lyssna med händelselyssningen. För att om man alltså överskuggar och skriver jättesmart kod här, och att man ärver in sin action perform, om man inte kopplar ihop det, så händer det fortfarande absolut ingenting. Och det är då ni brukar sitta som kanske lite sådär smågnälligt och säga så här att det verkar värdelöst med Java, jag vill gå hem. För att man tycker att man har gjort ganska mycket och ändå fungerar det inte. Så att den här kan vi bara ringa in med rött. Det här är, och den kommer rödmarkerad imorgon på lektionen också. Men självklart så måste man se till att har man en komponent och man har en händelselyssning, så måste man koppla ihop. Det är först sen som det fungerar. Men det är ju det där just som ni ska träna på i labbarna sen. Och sen det är lite fiffiga då, att har man ytterligare en knapp, så kan man ju alltså koppla samma action listener till flera knappar. Och där tycker väl Henrik och jag lite olika. Han tycker kanske att man ska bygga speciella lyssnare för alla komponenter. Och jag tycker att man kan låta många komponenter åka snålskjuts på samma lyssnare. Men det finns olika skolor där. Och nu i början så tycker jag det är viktigt att vi lär oss principen sådär. Det här med rast frågetecken, det är väl lite grann för att tänka om att man skulle ta ett break nu och diskutera mer om ni tycker att det är någonting som är väldigt svårt med labbarna. Annars så, med tanke på att jag har kaffe i min mugg här, så känner jag mig förberedd, så kan jag fortsätta en bit till och vi tar rast senare. Vad säger ni? Nu börjar vi komma ganska mitt i det här, så att vi får lite mer och försöker se till hur hänger det här ihop. Men då ska vi ta just det här som, det var väl Andreas, var det inte det, som tyckte att layouten, det var där det blev tjafsigt. För det gick ju väldigt bra för dig med labbarna, och det gick nästan för snabbt för dig med labbarna. Och då kan man ju bli lite irriterad när man kommer till det här med layout. Grundprincipen är så att det finns alltså en metod hos grafiska komponenter som heter setLayout. Och sen finns det olika klasser för layout. Och jag ska börja med den klass som kanske har fått både mest beröm och mest skäll av alla layoutmodeller. Och varför jag börjar med den, det är därför att just nu när jag lurade in mig lite grann och tittade, det finns färdig kod i den här demoavdelningen. Och dessutom så finns det ju något fruktansvärt med Java-kod att hämta hem från internet om man letar lite grann. Så är den här layoutmodellen den absolut vanligaste. Jag ska se om den kommer redan här. Jag ska skriva upp den ändå. Både layout kommer först. Bra. För det här, jag vill inte påstå här något, så att det här är den allra bästa modellen. Men jag kan säga så att den här kommer man använda. Och var det den du använde först, Andreas?
Ja, precis.
Ja, det är väl den man blir irriterad på. Och tillhör du de som har provat något annat språk innan du kom till Java?
Ja, jag har provat på gymnasiet.
Ja, för då är det så att ni som inte har programmerat tidigare, det spelar väl ingen roll, för är det här det första ni ser, då är det lika bra som allt annat. Ni har ingenting att referera till. Men har man någonting att referera till, då brukar man ganska ofta reta sig på det här. Principen är att center är en ganska stor yta här i mitten. Och sen följer den väderstrecken, och de står på engelska. North och West och East. East och West använder man inte så mycket. Däremot använder man North och South och Center väldigt mycket. Men det går mycket bra att använda East och West också. Man kan göra ganska kluriga saker. Men, vad säger du? Varför tycker man att det där inte blir som man vill då? Andreas, vad var det mest motbjudande med border layout?
Jag kommer inte ihåg så bra att jag
ja, det är bara poäng. Det var bara ett dåligt skämt kanske. Ja. Nej, det är ett bra skämt. Men den här grejen att om man vill lägga en knapp här och säga att X ska vara 20 pixlar och Y ska vara 40 pixlar. Den layouten. Det är den man avskaffade i Java. Så här funkar det ju väldigt mycket i Pascal, i Basic, i många C++, många gamla språk.
Det känns ju bättre lite. Man har mer kontroll där.
Ja.
När
tappar man kontrollen här då? För det är internet som har ställt till det egentligen. Ja. Att det nu finns så många olika skärmupplösningar. Så att grundtanken, varför man kan försvara den här ganska långt. Programmerare försvarar ofta den här. Den är väldigt rationell och väldigt, väldigt enkel. Om man bara har välsträcken och mitten att hålla reda på, då finns det inte så mycket tjafs. Den stora poängen är att om man sitter med en 11-tums skärm eller om man har någonting som är 23-tum som är bra mycket skillnad, så den här skalar man upp bara. Allting blir proportionellt sett större och allting stämmer. Sätter man en sån här XY-layout på en liten 12-tums skärm, ja, då kanske det ser jättevackert ut där. Ofta får man ju försöka hitta en kompromiss då, som någonting som är en 15-tumsskärm eller en 16-tumsskärm eller någonting sånt. Men kommer upp på riktigt stor och man har angett exakta koordinater, ja, då kanske allting sitter där uppe i hörnet och sen så är det liksom...
Jag tänkte på att man tar en procent
då. Ja, så gör man ju när man skriver HTML eller XHTML. Det ska vi titta på nästa år på 1073, hur man skriver designen och andra. Men i Java så gör man inte riktigt så. Men det finns andra modeller. Om du tycker genuint illa om den här, så kommer det några nya saker. Men varför jag har med den här, det är den mest använda. Och förklaringen varför man ville, man trodde att man hade löst det här problemet med olika skärmupplösningar en gång för alla. Så bra gick det inte. Card layout är väl en ganska udda. Det betyder att den är väldigt bra om man vill bygga en patiens. Det kan ju vara väldigt roligt. Eller kortspel. Då lägger man olika grafiska komponenter som en kortlek upp på varandra. Men man täcker över de andra. Den har väl inte varit någon jättesuccé. Men i och med att jag har en kurs där vi bygger kortspel just, så är väl den går att använda till vissa saker. Flow layout. Det här är den allra slappaste om man inte bryr sig alls. Då kan man ta en flow layout. Men då kan man väl säga så här att om den här ger någorlunda snygga program överallt, så ger väl den här ganska ful layout överallt. Men den här funkar precis som Word. Du bara staplar ut de här och sen när du kommer till när satsytan är klar, sen bryts de om, sen fortsätter komponenterna på nästa sida. Det blir inte så jättekul. Den där är jätteenkel att använda. Absolut enklast. Grid layout. Den är bra till vissa saker. Om man vill bygga någonting riktigt roligt. Och det tycker jag vore att bygga ett schackspel till exempel. Då kan man ha, man behöver 64 rutor. 8x8. Då är en grid layout perfekt för själva schackbrädet. För det blir, varje ruta blir precis lika stor och allting blir symmetriskt och fyrkantigt och passar utmärkt för ett schackspel. För någonting annat så blir det säkert väldigt tråkigt och statiskt, därför att det blir just väldigt fyrkantigt. Den här, och nu håller vi oss inom AVT-paketet fortfarande. Det här är det enda man kan göra riktigt snygg layout. Men då är det så att de som för 2 år sedan gav sig på den här grid layout. De höll på så länge med den, så de hade svårt att få in labbarna i tid. Så att, använd hemskt gärna den här om ni vill. Men lite varning för att det tar mycket längre tid att använda grid bag layout. Och då är det väl så också att man kommer fram till det begrepp som Mira kallar för återanvändning. Eller alla, Mira, vad säger jag? Alla vi kallar för återanvändning. Att gör man någonting snyggt här i grid bag layout, så spar det. Både layout och de här andra, de kan man upprepa ganska snabbt igen.
Men här måste man hålla på och fixa. Och här kan man göra alltså en balanserad asymmetrisk layout. Vilket jag personligen tycker är jättesnyggt. Men det är inte så lätt. Det är lite mer mäktigt. Men då är det så att det här, både layout, är också defaultmodellen för många komponenter. Så därför måste vi ha med den på kursen. För att om, man explicit sätter en modell, då är det så här i Java kod att set layout, new border layout, då talar jag om på att är jag inne i ett fönster, en J-frame till exempel, så berättar det här att i det här fönstret, då ska vi lyda de här reglerna. Det ska placeras ut enligt de här reglerna. Men det man kan göra sen, Andreas, nästa steg, det är ju att i de här olika, här nere i South, här kan man ju lägga in en grid layout. Så att om fönstret grundläggande ligger så här, så kan man ju dela upp det här fönstret i fyra delar. Och då kan man ju börja placera ut saker lite annorlunda. Och så kanske man gör en flow layout här och här. Och sen har man en card layout i mitten. Eller man kan alltså kombinera de här väldigt mycket. Men det här är absolut ingen designkurs. Men det här ingår i allmänbildningen för alla som skriver grafiska program i Java. Och det första man lär sig är det här med väderstrecken. Men det är möjligt att man ser det som ett skämt när man ser det första gången. För att det strider ju onekligen mot vad man lär sig inom grafisk design på både andra språk och om man tittar på hur man jobbar i ett layoutprogram till exempel. Men det här är typiskt Java. Sen får man tycka om det eller tycka illa om det. Så här ser det ut om man lägger ut fem stycken knappar. Och det här är väl den kod som vi ska börja titta på imorgon. Eller den kommer nog på lektionen imorgon. Och det ser ut precis så här. Så att center får alltså mycket större utrymme än de andra. Sen kan man ju alltså med olika metoder som finns i de här klasserna, set size eller set preferred size, så kan man ju ange hur stor vill jag att komponenterna ska vara. Men när man sen blir riktigt retad, det är att man märker att den här layoutmodellen lyder inte alltid de pixelangivelser man ger, utan det blir just set preferred, att man ger en rekommendation. Och ibland så trilskas de här layout managers lite grann, eller mycket ibland. Men den här gridbag layout kan man göra väldigt exakt, och det kommer även några. Ja, vi kan ta dem då. Att den här flow layout behöver vi inte prata mycket om. Komponenterna hamnar i en rad som en obehandlare, och sen bryts det. Och precis som man gör i Word eller i en annan obehandlare, center centrerar man, left flyttar man vänsterställer, och höger då högerställer man komponenterna. Så det är väldigt mycket som en obehandlare. Men man kan lägga in de här, att set edge gap och set v gap, så att horisontellt kan man lägga in lite luft mellan komponenterna, och vertikalt kan man också lägga in med de här två metoderna. Men frågan är en grafisk designer, så tycker de att det är ingen vidare. Det här passar väl för en programmerare som ändå inte vet hur den ska göra något snyggt. Men det är mycket lätt att använda. Och det är helt okej för labbarna här. Här är en grej då. Det är känsligt för storleksförändringar av fönstret. För då är det ju så då att om man i sitt fönster enligt den här flow layout har lagt in, vi struntar i vad det är, men det är alltså det är fyra komponenter som får plats här. Men sen så tar ni tag här och drar in fönstret lite grann, så att det blir här. Ja, då trillar ju en komponent in och det här bryts om. Så att när det är storleksförändringar av fönstret, då kan det ändras väldigt mycket. Så det är ingen speciellt stabil layout-modell. De som förespråkar rustika, stabila saker som tål en riktig storm, så då säger de border layout. Default för vissa objekt i AVT-paketet. Med lite varning för att default layout-modellen har ändrats lite grann mellan olika versioner av Java. Det tycker jag man löser genom att när man skriver ett program, sätt alltid en explicit layoutmodell så att man säger så att som programmerare visar att jag bestämmer, jag vill ha den här layoutmodellen. För att det som är dålig design och dålig programmering, det är ju bara att liksom stoppa in komponenterna och se var hamnar de någonstans. Blir det snyggt eller ja, det blev något i alla fall. Det är ju ni som ska bestämma. Och speciellt om man ska skriva någonting som är bra för användaren. Men den här tycker jag är bra. Grid layout. Att man ibland, inte alltid, men ibland vill man arbeta just med rader och kolumner. Man vill måla upp det här rutnätet. Och sen så finns det metoder som set rows, det är just raderna, och set columns, kolumnerna. Att alla komponenter blir lika stora. Ibland är det jättebra. Men ibland om man ska vilja göra någonting som ska se lite snyggt ut så kan det bli stelt och lite fyrkantigt då. Men den här är också lätt att använda sådär. Om man försöker sammanfatta hur långt vi har kommit nu så kan man säga att alla de här har för- och nackdelar. Men att poängen är väl lite grann att man ska, eller poängen är mycket, att man kombinerar dem, att man väljer. Vill man bygga en sån här liten trevlig miniräknare för man tycker att den som finns i Windows är för dålig, så är det ju väldigt praktiskt att lägga in knapparna då i en sån här grid layout. Och vi kan ju titta, det här ska vi fördjupa imorgon och titta på. Men så här, olika komponenter. J-panel. Och med J-et här, då har vi ju någonting som är från Swing-paketet. En panel. Och paneler är bra därför att om man alltså ska lägga in knappar så ska man inte lägga dem direkt i fönstret. Utan principen är att man lägger knapparna i en panel och sen lägger man in panelen i fönstret. Men för den här panelen, vill man ha en grid layout, ja då kör man den här set layout och new grid layout. Och 4x4 om man skickar in det i konstruktorn. Då får man ett rutnät för 16 knappar, 4x4. Och sen lägger man in center. Så det här är en exemplifiering på att om man har en panel som man spesar med en grid layout, och sen så kan man i själva fönstret som man nu når det layout, så lägger man in den i center.
Fråga.
Ja.
Vad är det som bestämmer själva storleken på fönstret? Alltså, eller som
ja, en grej är att om du redan, om du, en, du bygger en applikation som extends J-frame. Och i konstruktorn så set size. Och om du i den metoden set size skickar in 600 gånger 400, då får du 600 pixlar i den i X-led och 400 pixlar i Y-led. Det är typiskt en grej som vi ska gå igenom på lektionen imorgon, hur man sätter storlek på ett fönster. Men det är en bra fråga. För det behöver man veta.
Kan du
bara
säga
panelen
en gång
till? Alltså att
panelen... Ja, en gång till.
Ja, absolut.
Vi ser backfunktionen här och det var alltså utmärkt.
Så att det här är ju namnet på referensvariabeln. Jag har döpt den till någonting. Till panel. Men den skulle kunna heta att konstig tavla eller någonting också. Dålig penna. Men att sen är det med new. Och då är det precis som att nu i uppgift 1 och 2. När ni har skapat egna klasser och sen när ni testar dem. Då har ni skrivit new och sett hur ska man köra klass, hur använder man klasser. Nu är det skillnad när vi kommer över till här AVT-världen eller Swing. Så finns det en massa färdiga klasser. Ni skapar instanserna på samma sätt. Det är nästan ett misstag att rita här tycker jag. Jag tar bort det. Men det är precis samma princip i språket Java. Att här har ni referensvariabeln. Som tilldelas just efter konstruktoranropet. Så att new J-panel. Det är på det sättet du skapar en panel. Och vill du sen då sätta en layout på din panel. Så använder du den set layout. Som finns i klassen component tror jag. Ända upp för. Eller alla är klassen container. Alla som är en containerklass. Vilket du kan lämna lite vidare. Då finns det en metod som heter set layout. Och sen så använder man de olika layoutmodellerna. Nu är det här lite lösryckt kod, men att på lektionen imorgon, eller du kan ju titta redan nu efter vi klarar föreläsningen, så att den kod vi ska gå igenom imorgon, då ska vi använda det här ett helt program och sätta ihop det här så att det funkar. Men det är det här ni ska lära er nu på labb 3 och labb 4. Det här är enda gången på er utbildning när någon riktigt tittar nära på det här. För sen när ni kommer till andra kurser, då förväntar sig alla lärare att ja, det här sticker upp ett fönster, det kan de väl, mer eller mindre. Den här då, spar den ett tag, för att just för den lilla varningen jag hade tidigare, att om man gräver ner sig djupt i den så kan man fastna där ett tag och det kan gå ut lite grann över labblösandet. Men det här är svaret på alla frågor. Hur gör man någonting som är snyggt? Hur kan jag liksom verkligen bestämma över min layout? Jag vill ha knappen. Jag vill måla ut en layout där jag vill ha en bild som är här. Sen vill jag att knapparna ska ligga så, med lite mellanrum. Och sen vill jag ha en rullningslist här, och ska det vara lite luft här och lite luft här. Här ska jag ha olika menyalternativ. Och sen så här nere har jag ett litet inmatningsfält kopplat till en knapp. Det var påsatt det vackert, men att jag vill ha det exakt så här. Ja, det går att göra med grid bag layout. För då är det lite grann att man kan göra just de här positioneringarna, att knuffa iväg komponenterna, att man bryter det här statiskt väldigt fyrkantiga och kan placera ut dem lite grann. Så finns det en hjälpklass som heter Grid Bag Constraints som hjälper till att styra det. Och det kan bli precis som det står där, elegant, flexibelt. Men om man tycker att det är lite krångligt första gången man gör det, så är det väl bara så. Så mitt lilla råd är att träna med någon av de här enkla layout managers först. Ja, hörni, som inte det här var nog, så finns det ytterligare i svingpaketet. Och enligt klockan så är det dags att ta rast nu. Vad säger ni? Vi kan ta 10 minuter.